Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsras av Nordfarm Maskin. Maskiner för hö, snö och skog.
Det här är Lantbrukspodden med mig, Anna Nilsson.
Och med mig, Camilla Olsson.
Och i det här avsnittet ska vi möta mannen som vände minus till plus. Svenska Foders förra vd Karsten Clausen som nu går vidare inom DLG-koncernen. Hur ser framtida svenska lantbrukare på just framtiden? Och hur smakar egentligen vår älskade knöl potatisen? Och dessutom ska vi gå en duell med en skogsmaskinförare och tillika en av världens bästa armbrytare. Nu kör vi!
Anna, jag har hört att det finns förbjuden antibiotika i halm. Kan det verkligen stämma?
Ja, men det gör ju faktiskt det. Det är den förbjudna antibiotikasubstansen som heter kloramfenikol som forskarna har hittat i svensk halm.
Men hur kommer man fram till det här? Det låter lite märkligt tycker jag.
Jo, men det är ju det. Men det var så att det var en mystisk upptäckt strax innan jul 2012 på två grisgårdar i Skåne där man hittade då rester av de här substanserna i grisar från de här gårdarna. Och man kunde inte se varifrån källan var. Det var ingenting i fodret och man misstänkte inte att varken lantbrukarna eller veterinärer hade gett det här förbjudna ämnet som tidigare användes som tillväxtfrämjande medel inom grisproduktion. Men nu är det förbjudet att använda just på livsmedelsproducerande djur. Då börjar man kolla på halmen istället.
Men hur kommer det sig att man började titta på halmen då?
Ja, men det var väl det att smågrisar, de har precis flyttat över de här grisarna från suggstall till tillväxtstall. Och då misstänkte man då att de har fått i sig mycket halm när de har kommit till ett nytt ställe. Sen dess då har SVA, då, Statens veterinärmedicinska anstalt, låtit distriktveterinärerna ta halmprover över hela Sverige. Med tyngdpunkt då på södra Sverige där halmproduktionen är som störst då. Och då har man funnit, det var över 200 prover på olika gårdar och i 10% av de här proverna så hittar man det här ämnet då, kloramfenikol.
Och vad händer nu då?
Ja, det är ju en unik världsupptäckt som jag förstår det som. Men det är nog ingenting som är unikt för Sverige och det har kanske troligtvis så har den här substansen kanske funnits då i halm eller gräs i många år, kanske tusentals. Men det är ju, man har inte kunnat mäta det här innan. Så, och det är även nederländska forskare som har konstaterat det här. Så det är nog ingenting som är unikt för Sverige. Och nu vill forskarna forska vidare på det här. Och så vill även då den europeiska livsmedelssäkerhetsorganisationen, EFSA, de har tillsatt en arbetsgrupp att kolla närmare på det här.
Vi får se vad som händer helt enkelt. Nötigt, lite smörigt, fruktigt och lite smak av jordärtskocka. Eller ekfat. Känns det igen? Ja, kanske låter det så här när viner beskrivs. Men de här orden de används också för att beskriva smakerna hos potatis. Och nu ska vi ner till Skaraborg. Där håller potatisodlaren Vanja Wallemyr på Källeberg och Hässlekärs lantbruk utanför Falköping på och planerar för årets potatissäsong.
Vi har ju någonting som vi kallar för potatisens smakord. Och där har man ju tagit fram ett antal, man har försökt att skala ner det så att man har ett antal lite, ja, som om man beskriver ett vin att den kanske är lite fruktig eller liknande. Och så finns det på potatisen också. Man till exempel säger att den kan vara lite pepp. Den kan ha en smörsmak, den kan vara lite nötig, kan smaka lite jordärtskocka eller ärta eller någonting sånt där. Så har man gjort på potatisen och det stämmer mycket. Jag har själv gått en sån där utbildning att hur man provar potatisens smaker. Och det är fantastiskt vad mycket smaker finns i potatisen och hur olika den kan vara och hur den kan, olika potatisar kan verkligen förhöja en rätt också. Det är som ett vin. Ja, alltså idag är det ju som en vårdag fast det är början på mars och gräset börjar ju faktiskt nästan grönska. Och det är lite disigt i luften, men det är ju väldigt skönt ute. Mm. Är det?
Och ni har bra potatisjordar här.
Ja, det har vi. Det blir en smakrik potatis på våra jordar. Det blir det. Vi har en som har köpt i många, många år och de vill fortsätta att vi odlar potatis till dem.
Hur viktigt är olika jordmåner? Liksom, hur stor del spelar det in i smaken på potatisen?
Alltså, det är ju många faktorer som spelar in. Det är ju naturligtvis temperatur och det är hur mycket soltimmar vi har. Och vad det finns för näringsstatus och vad det är för sort naturligtvis också. Men och liksom jordmånen i stort och vattentillgång och sånt. Det är ju många faktorer som spelar in. Så olika sorter kan fungera, bli som, eller ge olika smak på olika jordar.
Vad har ni för odlingssystem annars, om du kan berätta lite om det?
Ja, vi är ju så kallade IP-odlare, att man har koll på sin produktion och näringsflöde och hela den här biten. Och CIL-certifierade. Och vi brukar ju försöka utnyttja ny teknik som bland annat det här med blåmögelprognoser. Och att man gör näringsanalyser på skälkar och sånt, så man ser vad det finns för näringsstatus, om det är behov eller om det finns tillräckligt med näring för potatisen och så. Så att, och här på de här jordarna, vi har ju ganska mycket sten, så vi måste ju stensträng lägga. Och då är ju GPS-tekniken viktig också för att man ska få den att fungera bra.
Och det branschen upplever också en väldigt hård prispress.
Ja, och mycket är det på grund av att nu är det väldigt fixering vid att skalet ska vara blankt och fint. Men man prioriterar inte hur den smakar eller hur den fungerar i matlagningen, utan det är bara utseendet man går på. Och det odlingsåret som var förra året gav ett, på sina håll, ett skal som kanske inte blir så där jätteblankt. Och då tar handeln till detta som en prispress, och konsumenten kanske också blir lite försiktig, men alltså det är potatisen innanför skalet, det är det som är det viktiga.
Så det ska vara att man ska se på under ytan då, ja?
Om man ska våga prova potatisen och man ska våga smaka potatisen. Alltså man kan koka en potatis, eller köp gärna ett par olika sorter och så koka och så bara smaka potatisen när den är precis nykokt och så känner den smaka. Och så kan man smaka den tillsammans med en liten smörklick, så kan man känna att man får fram andra smaker också. Så det... Nej, potatis är spännande.
Sa Vanja Wallemyr, som är potatisodlare och ordförande för Skaraborgs potatisodlare och styrelsemedlem i Grov Potatis. Reporter Anna Nilsson. Nu är det dags för nyheter i korthet.
Ja, och vi ska börja med vinterns stormar i norra Sverige. För de skapade stort elände för många skogsägare. Men än är inte över med stormskador i de svenska skogarna. För nu växer oron för att insektsskador ska bli ett nytt hårt slag. Virket som blev liggande i skogen efter stormar kan leda till ett nytt utbrott av barkborrar. Särskilt inför åren 2015 och 2016 varnar insektsexperter. Störst risk med granbarkborreskador finns i Mellannorrland, där stormen Ivar rev ner mellan 8 och 10 miljoner skogskubikmeter, varav en stor andel gran. Stormen Hilde gick längre norrut och en majoritet av de cirka 3,5 miljoner kubik som föll drabbade tall som kan angripas av märgborren, som inte ger dödliga skador.
Fast svenska skogsägare, de står inte ensamma om stormskadorna. I Storbritannien är det värre än på flera decennier. Inte sedan 1987 har skogsmarker, parker och trädgårdar drabbats så hårt som nu. I skogarna är det främst gamla ekar, askar och bokar som fälls av de hårda vindarna. Under den stora stormen 1987 blåste mer än 15 miljoner träd ner, enligt den brittiska skogsägarorganisationen National Trust. Hur stora skador årets stormar har gjort i Storbritannien är ännu inte helt kartlagt.
Vi stannar inom EU. Enbart 2% av åkermarken inom unionen används för att odla baljväxter. Det gör europeiska bönder starkt beroende av att importera proteinfoder. Nu sjösätts ett EU-projekt som ska främja odling av baljväxter. Fokus ligger främst på förädling samt odling av ärtor och bondbönor. Projektet heter Legato, som står för Legumes for the Agriculture of Tomorrow. 17 forskningsinstitutioner och 10 företag från 12 europeiska länder ingår i samarbetet. Sverige representeras av forskare från SLU Alnarp. Han vände ett företag från att gå minus till att gå med 100 miljoner i vinst per år. Nu går danska Karsten Clausen vidare och det blir vd-byte på Svenska Foder. Vår reporter Göran Berglund fick en intervju med honom innan han lämnade företaget definitivt. Så spetsa öronen, för på svensk-dansk dialekt säger Karsten Clausen så här om de svenska djurskyddsreglerna och om vi har råd att ha kvar dem och samtidigt ha en animalieproduktion i Sverige.
Vi måste betrakta vissa särregler som positiva, att de kan vara en nisch och en nisch där vi kan få betalt för mer värde. Men allt det vi inte kan få betalt för, där måste vi ha ett kraftigt signal om svensk jordbruk och produktionsjordbruk. Att alla kan backa upp landbruksorganisationer, politiker, landbruket själva, att vi kan backa upp att vi tänker på produktionsjordbruket, för det är det som ska ge den stora massa för svensk jordbruk, och den är viktig.
Efter 10 år i Svenska Foder, varav 8 år som vd, tar Karsten Clausen över ett av danska DLG-koncernens flaggskepp, nämligen tyska HG med huvudkontor i Kiel. DLGs förhoppning är att Karsten Clausen ska lyckas lika bra i Tyskland som han har gjort i Sverige, där Svenska Foder under hans tid har tredubblat omsättningen, fördubblat sin marknadsandel och gått från minusresultat till att de 3 senaste åren ge över 100 miljoner kronor i vinst per år. Jag bad Karsten Clausen att summera de 10 år som han har följt svenskt lantbruk på nära håll.
Mycket positivt har hänt i svensk jordbruk. Jag känner vi har fått mycket bättre läge för konkurrenskraft i svensk jordbruk med lägre kostnader, effektivare bolag. Men vi har tyvärr inte fått produktionsframgange inom speciellt djurproduktion. Och speciellt grisproduktion är ganska bedrövligt att vi inte har sett en tillväxt. Däremot har vi sett en kraftig nedgång, och det gynnar inte slaktindustri, foderstoffindustri, primärindustri eller detaljhandeln att det är mindre svensk kött till rådighet. Så det är en tråkig utveckling vi måste ha ändrat till mer animalieproduktion, speciellt mer grisproduktion inom Sverige.
Som du ser det, vilka åtgärder behövs för att få fart på den svenska animalieproduktionen?
Det måste först och viktigast en tilltro till att det går att producera och en investeringslust från primärjordbruket. Sen måste förutsättningarna vara bra för jordbrukarna till att våga investera. Det betyder att vi måste se en stor uppbackning för alla led, landbrukets organisationer, alla håll i Sverige, politikernas positiva uppbackning och positiv omtale av jordbruket, att vi vill svensk jordbruk så vi kan utvecklas i framtiden. Och vi har många, många möjligheter, för vi är mycket plats som Europas tredje största land geografiskt till att ha utrymme till jordbruk.
Johan Nordenblad är en av de tillträdande vd:arna på Svenska Foder. Berätta, vad kommer att hända på Svenska Foder efter att Karsten Clausen lämnar över?
Ja, det viktigaste är ju att vi behåller vår strategi. Att vi fokuserar på kostnader, jobbar med att utveckla marknaden. Det är 2 viktiga. Och att vi behåller vår handlingskraft och vår beslutsamhet som finns i organisationen, som vi bedömer som unik.
Det låter som att ni fortsätter på samma linje som har gällt för Svenska Foder de senaste åren.
Absolut. En väl beprövad och inslagen linje som vi fortsätter med. Det känns starkt.
Sist hörde vi Johan Nordenblad som tillsammans med Claudio Pelsen tar över som vd för Svenska Foder efter Karsten Clausen, som alltså nu går vidare inom DLG-koncernen till tyska HG Kiel. Reporter Göran Berglund.
I början av mars samlades Sveriges framtida lantbrukare på Sångasäby utanför Stockholm.
LRF Ungdomen höll årsstämma, men frågan är hur de ser på en framtid inom lantbruket i Sverige. Så här sa några av deltagarna.
Mitt namn är Katarina Weber och jag blev nyligen nyinvald till riksstyrelsen. Och den viktigaste frågan som jag tycker är ju att skapa framtidstro inom de gröna näringarna. Det är coolt att vara lantbrukare. Det är hippt och det är häftigt. Och den trenden måste ju verkligen rida vidare på. Och utnyttja den nu när vi ändå är i hetluften och det är populärt. Och det ska vara modernt och äta svenskt. Alltså det ska vara en självklarhet. Det ska inte finnas utländskt i våra kylskåp, utan det ska vara svenskt.
Christian Gustafsson från Gotland. Har egen gård på södra Gotland, nästan 7 mil söder om Visby. Och där pysslar jag med mjölkproduktion och växtodling.
Vilken framtidsfråga tycker du är viktigast för svensk lantbruk i stort?
I stort för svensk lantbruk så är det måste bli energifrågan. Vi måste lösa energiförsörjningen för hela världen globalt. Man säger idag så är vi en konsument av energi i svensk lantbruk. Och vi måste i alla fall ha som mål att först och främst bli nettokonsument av det och sen bli en leverantör av energi. Och vi har rätt långt kvar innan vi är där.
Jag heter Oskar Stenvall, jag kommer från Piteå i Norrbotten och jag är 23 år. Jag jobbar på en mjölkgård utanför Piteå. Vi har 2 robotar och där jobbar jag lite som allt i allo, eller gårdstomte som vi brukar titulera.
Vilken är den viktigaste framtidsfrågan då för svenskt lantbruk i stort?
Då skulle jag säga ändå att det finns någon som tar över och att det inte blir ännu krångligare med regler och sånt. Det måste gå att bedriva ett jordbruk och skogsbruk för den delen på ett bra och inte allt för krångligt sätt.
Tror du själv på en framtid inom de gröna näringarna?
Absolut. Det måste finnas.
Och vad skulle du vilja jobba med då om du ser framtiden?
Ja, jag trivs väldigt bra som jag jobbar nu. Med jobba på mjölkgård, men även skog kommer förmodligen bli. Mina föräldrar har skog och jag är intresserad av att ta över där också. Så vi får se.
Sa Oskar Stenvall som jobbar på mjölkgård i Piteå. Reporter Anna Nilsson. Och mer om LRF Ungdomens stämma kan ni läsa på vår webb landlantbruk.se och i Landlantbruk nummer 12.
Reklamen In med en tiger i tanken kanske känns igen från en gammal klassisk bensinreklam från 60-talet. Men en björn i skogsmaskinen? Ja, fast det är faktiskt så det nästan är för Niklas Nannestad. Han kör skördaren Ponce Bear och är dessutom stark som en björn. Och där fick Lantbrukspoddens Camilla Olsson känna på när hon utmanade honom i en armbrytningsduell vid Söderåsen i nordvästra Skåne. Förutom att arbeta som skogsmaskinsförare tävlar nämligen Niklas i armbrytning på internationell nivå. Och den fysiska träningen inför det tror han kan hjälpa till viss del i skogsarbetet.
Det är många som kör skogsmaskin och kanske inte gör så mycket annat än det. Men ska man orka hålla på med det hela livet så vill man kanske hålla sig lite frisk och sund med. Så det är väldigt nyttigt att träna lite för den sakens skull också. Röra på axlar och leder och sånt här och hålla sig frisk. Då orkar man längre, både psykiskt och fysiskt.
Vad gör du för när du tränar?
Jag tränar ju för armbrytningen nu och det skiljer sig lite grann från att träna sig för att ha en god hälsa bara. Men lite löpträning och många repetitioner med lägre vikter liksom. Du håller dig frisk i det mesta. Alltså. Och sen så lägger jag till lite extra styrka då kanske, eller extra vikter för att få ut den här maxstyrkan då som jag behöver i mitt tävlande då.
Men är du ute ibland och du är inte ute och drar stockar och sådär för tränandes skull?
Ja, det får bli maskinens jobb. Det orkar jag nog inte i längden.
Och nu ska ju då Lantbrukspoddens Camilla Olsson utmana här i armrytning. Vi får se om Camilla har kvar sin arm. Vänta, nu står vi här då vid din bil här. Du har en Volkswagen. Och nu har ni då... Hur tänker du? Nu har du lagt upp armen här.
Är det någon speciell vinkel man ska ha?
Ja, jag tänkte först ta lite grann snabbt med reglerna. Nu har vi inget riktigt armbrytarbord, men reglerna är ju så att man har armbågarna på varsin kudde som är cirka 10 cm lång på varje håll. Och inom den kudden så får du röra armbågen hur mycket du vill, men inte lyfta den. Lyfter du armbågen så får du en foul och matchen startas om. Två fouler så har du förlorat matchen helt och hållet. Och sen i starten så har du en domare var sida om dig på en tävling som rätar upp axlarna, ska vara parallella med bordet. Handledarna får inte vara böjda, de ska vara raka. Och allting ska vara centrerat så det är jämnt på bägge hållen. När han tycker att allting är jämnt så säger han ready go. Och sen är det så fort som möjligt bryta ner den andra till en kudde som är ungefär 8 cm upp från bordet. Och det är för att många tror att man ska hela vägen ner i bordet då med knogarna, men det är en väldigt stor skaderisk om man ska göra det, för då vrider du axlar och kroppen så mycket så det blir farligt.
Känns det att jag vill här nu då?
Ja, det känns lite, jag är lite nervös faktiskt. Och nu står jag ju lite konstigt här för att försöka hitta någon position där jag är ungefär lika lång som min motståndare. Och vi har...
Du är ju
96.
Jag är 1,72.
Ja, hur mycket väger du?
90 kilo nästan.
Pass.
Kan du beskriva här nu, Camilla, hur det ser ut här?
Ja, nu har jag min armbåge på ett flak på den här bilen. Och jag står lite nedanför. Och jag ska försöka göra mig så stark som möjligt. Det är min strategi.
Ja, och det är ganska kyligt. Det är ju som underkylt på något sätt. Ganska kallt.
Ja, det är väldigt kallt. Vi står och huttrar lite.
Men vad är din strategi nu då?
Nej, min strategi är väl så fort som möjligt bryta ner henne nu.
Vi får se hur det går helt enkelt.
Ja, jag ska ta det försiktigt. Men när allting då är rakt som vi står, det är lite svårt när vi tar ett riktigt bord. Va? Men så säger domaren då ready go. Mm. Och många då, de vill bryta rakt i sidled så här. Men en stor grej är att du ska använda liksom... Du har inte så många naturliga muskler genom att bryta så rakt i sidled, utan du använder liksom din biceps för att dra mot dig och bröstmuskeln för att vrida in så här. Liksom. Så du använder mer än en muskel samtidigt. Din handled är också väldigt viktig. Liksom. Där sitter mycket i den. Okay. Man vill ha handleden inåt.
Jag ska dra lite mot mig. Precis, liksom, så.
Precis, ja.
Nu drar jag armen mot mig. Ja, vi testar här.
Ja, vi testar där. Så. När du är ner där,
då har jag vunnit.
Då har du vunnit, ja.
Camilla, ni kör liksom höger armen.
Då kör vi höger arm, så säger jag ready, go. Så drar du mot dig sådär, ja. Men min strategi är att kontra precis likadant bakåt för att vrida ut din handled till förlorat läge. Så. Och sen då bryter jag med hela kroppen ner.
Jag har ingen chans. Ingen chans alls.
Jag är lite besviken, Camilla.
Ja, jag hade hoppats att jag var lite starkare, men nej.
Tekniken sitter mycket i det att man ska använda flera muskler samtidigt. Många bryter bara kanske med biceps eller triceps eller någon enstaka muskel. Men kan du sammankoppla alla dessa här och bryta statiskt istället så har du mycket mer styrka med dig.
Sa Niklas Nannestad. Och läs ett reportage om honom och hans framgångar vid anbrytningsborden i tidningen Land nummer 15. Ja, Camilla, hur känns det nu i armen efter den här duelleringen?
Jo, nu känns det bättre, men jag kan säga precis efter armbrytningen så hade jag faktiskt lite ont i armen. Niklas är väldigt, väldigt stark. Det är en sak som är klar.
Ja, det var inte så lätt att komma där otränad och bryta ner honom på motorhuven.
Nej, man förstår ju också hur mycket teknik det ligger bakom en sån här sport. Så det är verkligen imponerande.
Och det finns ju även filmbevis på det här som vi kommer lägga ut på vårt Instagram-konto. Där vi heter Land Lantbruk. Man kan även spana in det på instagram.com/landlantbruk ifall man inte har ett konto registrerat.
Nu är det dags för veckans bonde. Och vi ska till Halland där han har rivstartat årets vårbruk.
Ja, hallå. Det här var Magnus Kronqvist. Jag bor på en gård som heter Ekelund, det är en mil utanför Halmstad.
Ja, och du har redan kört igång med vårbruket.
Ja, det är så vi har lite spridda mackor med lite spridda jordar, kan man nästan säga. Och i år så var det så att det som skulle vårsås, det var på den lättaste jorden. Och då skulle allt vårplöja, så det är därigenom så kunde jag börja tidigt. Så det var väl en tillfällighet egentligen.
Hur tidigt är det för dig? När brukar du så normalt?
Vårbruket är alltid vid påsk, så att det brukar styras efter det. Så att det är ju jättetidigt eller så. Men det är allting är tidigt i år. Så det är, men det är som sagt, det är ju tillfället med att vi inte haft någon tjäle. Så normalt sett, så även om vi får fint väder, så ligger alltid tjälen kvar i skogskant och sånt. Så då begränsar det ju att man inte kan plöja hela åkern eller så.
Mm, och du har sått havre och korn då?
Ja, markkorn och grönhavre har jag sått förhoppningsvis. Så att det är backen för mig helt. 115 hektar tror jag vi sått nu.
Har du mer kvar av vårså?
Ja, jag har konservärter och de får jag inte så för i maj. Så jag har 45 hektar konservärter kvar så. Och sen har jag vi har en ekologisk verksamhet också, så att det är 30-40 hektar där som vi ska så. Men det är som sagt på lite tyngre råd och vi ska få lite gödsel och sånt där. Så vi avvaktar väl och så där en vecka till eller så. Men det har vi tänkt.
Hur känns det nu att redan vara så långt gången så här tidigt?
Ja, man har inte tittat så mycket på klockan eller på datum, men man har tittat på vädret och det har ju torkat så fint efter plogen, så det har ju rökat efter sommarskinen och välten. Så det är alltid bra att ligga på plus när det gäller tid. Att man kommer igång tid på året, och det så är det ju för alla med alla verksamheter, att man kommer på det tid. Så är det ju. Känns det alltid bättre att ligga före. Inte före andra, utan man ligger före sin planering. Sen hur andra gör det kan man ju skita.
Ja, men det är ändå skönt att vara först.
Ja, ja, alltså det var brukligt, så det gick bara att köra. Så det gör var en sån här bil.
Vad gör du idag då, nu när du har fått så mycket klart?
Ja, min dotter sitter faktiskt och väntar det sista hemma. Hon jobbar hos mig ibland på eftermiddagarna. Och min fru har ett företag som vi driver också ihop. Som hyr ut mobila toaletter. Så att vi är faktiskt på en toakonferens i Göteborg och träffar kollegor från branschen.
Jaha, det är en annan typ av gödsel då, ja. Och vad önskar du dig mest av allt just nu?
Att det ska bli bättre i halsen och att vi får fortsatt bra väder för både toaletter och för spannmål och priser i år. Och det betyder mycket regn på veckorna och solsken på helgerna.
Sa Magnus Kronqvist på Ekelund i Eldsberga i Halland. Reporter Anna Nilsson.
Det här avsnittet av Lantbrukspodden är snart slut. Och nästa gång vi hörs, då blir det från ett helt annat ställe. Till och med ett helt annat land.
Ja, för vi ska nämligen resa västerut. Du och jag har ju fått varsitt stipendium för att lära oss mer om lantbrukspoddar och lantbruksradio i USA.
Ja, det stämmer. Där finns det många lantbruksradiostationer och lantbrukspoddar. Och vi kommer att resa runt i olika delstater, främst i Mellanvästern, och göra många olika studiebesök då, för att vässa oss ännu mer. Men vi kommer såklart också att fortsätta göra podden.
Ja, och exakt varifrån vi spelar in nästa avsnitt, det vet vi inte riktigt än. Men vi räknar med att kunna bjuda på många godbitar, så missa inte det.
Nej, och missa inte heller våra andra kanaler. Nyheter hittar du i tidningarna Land, Lantbruk och Skogsland. Och på vår webb såklart. www.landlantbruk.se. Vi finns även på Twitter, Facebook och Instagram. Och där heter vi Land, Lantbruk. Och vill du komma i kontakt med oss? Gör det på vår nya mejladress som lyder lantbrukspodden med 2D @landlantbruk.se. Nästa avsnitt av Lantbrukspodden kommer den 27 mars. Då hörs vi igen från det stora landet i väst.
Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsrades av Nordfarm Maskin. Maskiner för hö, snö och skog.